With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag hade inte kunnat leva med det och veta att jag simmade in men någon annan blev kvar och kanske dog på grund av att jag ville rädda mitt eget skinn. Jag simmar ut till Irvin och det första jag säger till henne är: skrik inte, för ingen kommer att komma och hjälpa oss. Jag kände så här, jag bara: oj shit Smile, vad fan har du gjort? Du kanske kommer att dö här idag. Jag är ju lite så här anti och vad
intervjuoffer typ.
Intervjuroller.
Är det så?
Ja men faktiskt.
Varför
jag är
då?
Det. Men för att alltid när jag pratar om något eller när jag ställer upp på så här någon intervju från Aftonbladet, Expressen eller vad fan som helst, så tar de ju alltid såklart med det som de ser som klick, som säljande. Mm. Och det är ofta sex eller intrig eller drama, eller hur?
För men, det är det som är så skönt med min podd. Alltså det här är min. Och det ska inte generera klick liksom.
Nej.
Utan det här ska generera att folk typ där ute får lära känna dig som person. Och eventuellt stänga av sin, alltså så här, ta av sig luren och bara: fan vad intressant att han tänker på det så. Så kanske jag också ska tänka. Men välkommen till I sanningens namn, Smile.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja men så roligt, och jag har ju precis gästat din podd.
Yes.
Som heter...
Smile heter den bara.
Den heter Smile.
Den heter bara Smile.
Kort och gott.
Ja men jag kände så här, de sa till mig: men vad ska din podd heta? Och då kände jag sån här press på att komma på ett namn. Sen så var jag så här: fan jag vill inte känna någon press, jag vill bara liksom köra, den får heta Smile.
Ja.
Och så har det blivit så.
Och den handlar mycket om träning, mental hälsa.
Träning, hälsa, kost, motivation, mindset. Det är lite mer, ja, men det jag står för och det jag liksom, den livsstilen jag lever efter idag. Så det är mycket träning, motivation och inspiration.
Mm. Men hur skulle du säga att du mår just nu? Hur mår Smile? Det var ett tag sedan vi sågs liksom.
Det var ett tag sedan. Jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Och jag, jämfört med om vi ska säga 2014 när vi träffades första gången, så är jag mycket klarare i både alltså i skallen, i sinnet överlag. För att då var jag ju liksom i en väldigt så här period med mycket fest och allting var väldigt nytt för en, allt det här med det offentliga och helt plötsligt ha en massa följare och sånt, allt sånt var väldigt nytt. Och det kanske inte är det absolut vanligaste att gå igenom, att helt plötsligt få en massa människor som tycker och säger vad de vill liksom och följer en både på gott och ont liksom. Så det är ju en period där man liksom så här får gå igenom för att liksom så här hitta sig själv lite.
Ja.
Idag mår jag hur bra som helst.
Jo men det känns typ. Alltså när man träffar dig så får man verkligen en känsla av att du mår gött liksom.
Ja.
Vaknar upp och bara, ännu en dag i gruvan liksom.
Ja, men typ lite så, gruvan, jag jobbar också på att må bra varje dag. Jag gör ju det, jag ser till att träna, jag ser till att käka nyttigt, jag har börjat läsa, det senaste halvåret så läser jag varje dag. Jag omger mig med människor som är positiva, som vill mig väl. Jag ser till att mata inte bara kroppen med bra föda utan även hjärnan med bra föda. Liksom. Jag ser till att jag typ kollar inte på, drar mig inte in i draman, intrig och du vet, tjafs och såna här grejer. Jag kollar ingen tv. Så jag har ju optimerat mig själv för att må väl.
Jäklar ändå.
Ja, ja.
Men vad får du må dåligt om du får bara så här?
Men jag tror det är vanliga som alla andra.
Ja.
Negativa människor. Negativitet allmänt. Utöver det så är jag faktiskt inte, det är inte så mycket som får mig må dåligt liksom.
Nej.
Skulle det börja regna någon dag så är inte jag den som, fan vad dåligt, jag mår piss nu för att vädret suger. Jag försöker se det ljusa i allting, allt verkligen. Mm.
Men gud vad härligt, och innan vi går vidare, vad läser du? Vad gillar du att läsa?
Just nu läser jag en bok som heter The Compound Effect. Jag läser mycket, både så här berättelser men också mycket så här motiverande, inspirerande böcker, mycket om hur du, men typ tänker positivare, hur du liksom blir produktivare, allt sånt liksom, allting för att bli en bättre version av mig själv, även om det låter klyschigt, så mycket sånt, mycket positivt.
Ja, men gud vad intressant. Men alltså grejen är så här, som du sa, 2014 träffades vi första gången.
Yes.
Och det är så sjukt att det nu är 5 år sedan.
Ja, nu i höst blir det ju 5 år.
Ja, det blir det. Och du slog ju ner som en bomb i Paradise Hotel.
Exakt.
Och innan vi kommer dit.
Som en bomb.
Ja, men det var ju så här, folk bara, vem fan är han?
Sa de verkligen så?
Ja, och det var så här, men gud, min nageltjej, min frisör. Alla bara, men gud, har du intervjuat hans smile? Jag bara, nu är det ju många deltagare med. De bara, men han är ju, alltså han är så snygg och bla bla. Alltså det var ju, du var ju ett samtalsämne. Det var det.
Ja, men jag har aldrig själv tyckt att jag är supersnygg.
Är det så?
Ja, men jag tycker faktiskt inte att jag är supersnygg. Jag tycker att jag ser bra ut, men inte på det viset som du lägger upp det nu.
Nej.
Liksom att den och den. Men, ja.
Nej, du fick ju spela in en video till min nyhetschefs bröllop på grund av att hon är väldigt så här, yttrar sig aldrig om liksom andra killar, så hon bara, fan undrar vad smiley gör nu för tiden. Och jag bara, nej, du med liksom. Men jag tänkte fråga dig alltså en sak som jag absolut inte vet, och det är din uppväxt. Hur tittar du tillbaka på den? Hur hade du det som knodd liksom? Vart är du uppvuxen? Och...
Jag är född i Bosnien. Föddes 90 där, så jag är 28 år gammal. Kom till Sverige när jag var 3 år gammal. För det bröt ut ett inbördeskrig i Bosnien då. Så jag kom till Sverige med mina föräldrar. Mina föräldrar var väldigt unga vid det laget. Min morsa var 23 bara. Och min farsa var 26-27, så han var ett år yngre än mig nu liksom. Så väldigt unga. Hade precis börjat jobba efter liksom skolan och det. Och kom till Sverige, fick börja om helt på nytt. Mina föräldrar då alltså, växte upp i Rosengård i Malmö, i den tuffare delen av stan. På Ramels väg i Rosengård, det är en del av Rosengård, för Rosengård är rätt stort, som är väldigt, väldigt tuff, mycket skit, mycket bråk. Och jag såg från en väldigt tidig ålder, såg jag mina föräldrar jobba väldigt mycket. Min morsa hade typ 3 olika städjobb. Min farsa jobbade väldigt mycket sena nätter. Jag var själv väldigt mycket, ibland så länge att min morsa tog med mig på jobben.
Nej,
liksom, att jag fick följa med på hennes städjobb och sprang runt på de här kontoren och allt vad det är. Men mina föräldrar krigade väldigt hårt för att spara ihop pengar så att vi kunde flytta till ett bättre område. Vilket vi eventuellt gjorde. Flyttade till ett finare område. Jag började spela fotboll. Eventuellt köpte de hus också. Och det är någonting som jag nu på senare dagar uppskattar otroligt mycket. Liksom den här viljan och den här kämpaglöden från deras sida att hela tiden försöka göra det bättre för mig och mina syskon. För då kom min bror, min yngre bror, 95 föddes han. Han är 5 år yngre än mig. Så att de hela tiden kämpade och försökte göra det bättre för mig och honom. Och det är jag faktiskt jävligt tacksam för idag. Och det är någonting som på sätt och vis driver mig idag. Just det att de hela tiden försökte göra det bättre för oss. Och jag började på en bättre skola.
Ja.
Började spela fotboll. Det var så jag kom in på sport. Började spela fotboll. Slutade med det. Började styrketräna. Blev förälskad i styrketräningen.
Det var direkt så här klick typ.
Direkt alltså. Ja. För att jag vet, när man blir 15 där så kommer man inför ett vägval. Ska man fortsätta spela fotboll eller ska man ta fest och brudar? Jag valde ju det andra, som du kan tänka dig. och precis när jag valde det, då hamnade jag också lite snett. Du vet, jag började hamna i ett dåligt umgänge. Jag busade mycket. Och träningen var på sätt och vis det som räddade mig. Det fick mig att bli mer fokuserad. Jag började sätta upp mål. Jag började nå de målen. Jag började prestera bättre i skolan. Och mina föräldrar blev också glada för att jag slutade vara så här vilsen som jag var där under ett tag under tonåren. Som säkert många tonåringar är. Så träningen på sätt och vis räddade mig och fick mig på bättre bana, fick mig ur det här dåliga umgänget. Och sen efter jag hade tränat några år så valde jag att skifta fokus från mig, utbilda mig till personlig tränare, kostrådgivare och börja hjälpa andra med deras träning.
Okej.
Så, i stora drag så är det väl det som är min story.
Ja, men alltså jag fattar, och du hade ju alltid liksom haft polare och inte känt dig liksom så här. Jag tänker ändå att komma ny till Sverige tänkte jag säga, men bara ibland kan det vara ändå något slags glapp där man känner såklart att man är annorlunda,
men det gjorde jag. Jag kände ju det, alltså när jag, bara en sån här sak, när jag flyttade från Rosengård och började på en annan skola där det var mer svenska, eller i princip majoriteten svenska, för att gå till att det inte var en enda svensk i hela skolan, till att, då när jag säger svensk menar jag liksom född i Sverige med svenska föräldrar som också är födda här. Alla, vi är ju alla svenska liksom.
Men jag fattar.
Så kommer man till en skola var man kanske är den enda utlänningen i klassen. Då märkte jag, shit vad dålig min svenska är. jag hade ju inte märkt av det, för att jag umgicks ju bara med folk som, vi alla pratade väldigt, väldigt dåligt. Och jag minns så jävla tydligt att när jag hade bott där ett år och hälsade på mina gamla polare, alla bara, shit mannen, du har blivit helt svensk, bästa svennen. Och det är så här. Och jag bara, va? Vad menar de?
Du bara, hej allihopa!
Ja men typ.
De bara, fan har hänt bror?
Vad fan är du? Nej men, och sen hette jag ju Smile, och sen så såg väl annorlunda ut och sånt. Så det är klart att man kände sig annorlunda på det viset. Men jag hade faktiskt turen att jag alltid blev välkommen med öppna armar. Och jag har haft ett litet motto som går typ, alla dörrar kommer öppnas för dig.
Men gud.
Så jag lever lite efter det. Men alla det dörrar kommer öppnas för mig.
Det är jättefint ju. Ja, alltså, så här, det är jävligt bara wow.
Men så jag hade ju jag hade turen faktiskt att hamna i en klass där de välkomnade mig. Jag hade turen att spela i ett fotbollslag där alla var schyssta. Jag var bra på fotboll så det hjälpte lite. Man blev lite populärare. Jag vet inte vad som hänt nu, men jag var faktiskt jävligt söt när jag var liten. Så jag hade väl det. Jag var lite så här småpoppis bland tjejerna. Jag hade flickvänner och du vet så här, och så jag hade inte den, jag hade en bra uppväxt, alltså på så sätt att jag aldrig blev mobbad.
Ah, exakt.
Och jag mobbade heller aldrig någon. Men visst, när jag var yngre, när mina föräldrar fortfarande jobbade väldigt hårt och sånt, så minns jag ju perioder när jag kanske inte kunde, jag kunde inte välja vilken leksak jag ville. Saker som andra hade så kunde jag inte ha. Jag kunde inte gå på kollo, jag kunde inte göra det, jag kunde inte göra det. På grund av att det var, det fanns, man behövde lägga pengar på annat. Och det är fine, det har jag, jag tycker inte att det är något negativt. Tvärtom, det är på sätt och vis så installerade det ett chip i mig som kände ändå att okej, du måste jobba hårt för saker. Ingenting kommer gratis. Och du kanske ibland måste du vara beredd på att du, just du kanske måste jobba dubbelt så hårt för att få vad någon annan får för hälften av ditt arbete. Och det är okej. Så på så sätt så hade jag, tycker jag att jag hade en jävligt bra uppväxt. You are too good for her. She can love you better. She knows your bad thing. I know your mind. She won't love you better. When I take the wheel, my time flows so easy. Och var det någon gång, jag tänkte bara med att dina föräldrar jobbade så mycket, var de hemma samtidigt ibland liksom på helgen när ni hade lite typ så här fredagsmys, eller var du liksom hemma med din bror då, eller var du ute på äventyr? Nej, alltså jag minns ju inte så mycket av det där.
Nej.
Det gör jag inte, men jag tror också att det var annorlunda, tror jag, i vårt hem på grund av att mina föräldrar kom till Sverige så tidigt. Jag vet inte om du kan sätta dig in i den sitsen, men tänk om du kommer till ett land med din man då, eller kvinna, för de som lyssnar. Vem som än lyssnar, så känner jag, tänk om du kommer till ett annat land och du kan inte språket. Du har inget jobb. Du har ett körkort från ditt gamla land, men det räknas inte. Du har en utbildning, men den räknas inte. Så, och du kommer med ett barn som är 3 år gammalt. Okej, vad gör du? Så jag tror att all fokus gick åt att samla ihop pengar som man kunde flytta. Samtidigt på allt detta, ditt hemland är i världens jävla krig. Dina släktingar bor kvar där. Dina föräldrar bor kvar där. Du är rädd att de när som helst kanske de dör. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är så mycket stress och så mycket påfrestande, och det är så annorlunda liv att ha, att jag tror att det är sådana saker som fredagsmys och du vet sådana saker, det fanns inte riktigt på kartan. Mina föräldrar var
liksom
väldigt, väldigt rädda om mig, och jag tror att mycket av det beror på att man, ja, men du vet, om du kommer till ett nytt land och du inte riktigt kan språket, så blir du kanske rädd för ditt barn, för du tänker, shit, det är knappt att jag klarar mig, hur fan ska han klara sig, du vet. Så att de var väldigt rädda för mig, vilket jag tycker i efterhand inte är bra, för man ska inte vara för rädd om barn liksom.
Nej.
Jag tror inte det är bra, och jag tror inte att det är bra att vara för rädd om sig själv heller. Jag tror att man ska slänga sig ut lite i livet, och det var ju någonting som jag började göra senare när jag flyttade utomlands själv på egen hand och liksom så här.
Okej. Gud. Ja, alltså man kan typ, det är så svårt att sätta sig in i hur det ska vara att gå igenom det där.
Det är så svårt att jag själv på, det är först nu på senare år jag börjar tänka, vänta nu, shit, min farsa var exakt lika gammal som jag är när han kom till Sverige, och jag klagar typ att jag ska behöva gå upp tidigt.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja,
alla dagar. Så när folk säger till mig, shit, Smile, fan, nu på sistone när jag verkligen har steppat upp mitt game och jobbat väldigt mycket och sätter stora mål och gör massa olika saker, shit, hur fan hinner du med allt? Så tänker jag bara så här, men vad fan, alltså mina föräldrar slet inte ihjäl sig och gick inte igenom allt de gjorde för att jag ska ligga på soffan och klaga. Förstår du?
Gud.
Alltså du vet, det kommer inte hända. Du vet, jag kommer inte, jag skiter i om det haglar. Jag kommer gå ut och göra vad jag behöver göra. Du vet, jag bryr mig inte om någon säger nej till mig. Jag bryr mig inte om en negativ kommentar. För jag har gått igenom så mycket värre grejer. Och jag, samtidigt som jag liksom har det mindsetet, så är jag också fortfarande väldigt, jag försöker fortfarande vara väldigt ödmjuk och veta att liksom så här, okej, du är fortfarande bara människa. Du vet, du fattar vad jag menar.
Ja,
liksom.
Gud, ja.
Man är inte odödlig, man måste ju ändå känna sig själv någonstans, du vet, och inte bara gasa. Men vad jag vill säga är att i och med att jag såg från en väldigt tidig ålder mina föräldrar kämpa hårt och liksom gå igenom vad de behövde gå igenom, fastän de hade liksom kunnat bo kvar i Bosnien. Min farsa var ju utbildad civilingenjör, han hade kunnat bo kvar där, ha ett bra jobb och allt vad det är, men blev berövad på allt det på ett orättvist sätt, så känner jag också så här: okej, jag måste ändå liksom steppa upp och ge någonting tillbaka till dem i framtiden. Mm. Typ lite så.
Gud, jag förstår, alltså det där är ju riktigt så här fint sagt. Alltså du har ju, alltså det, du hade ju lika gärna kunnat tänkt på ett väldigt annorlunda sätt och bara, ja, jag gör vad jag vill, och man bara såhär, fast ja.
Ja, ja, så såklart, men jag minns ju liksom, men det, jag tror också sånt mycket kan ha att göra med hur man har blivit uppfostrad.
Absolut.
Jag fick ju typ aldrig när jag var ung, jag kunde inte säga till mina föräldrar, du ljuger.
Nej.
Alltså jag sa, du vet, om jag sa till min morsa typ, du ljuger, hon bara, vad sa du? Sa du att jag ljög? Du vet såhär, det gick inte, det går inte. Så du vet, jag minns ju själv när jag började i den här nya skolan, mm, var det gick mycket svenska. Jag minns ju själv när jag kom hem till dem för första gången och märkte, du vet, wow, vilken skillnad det var.
På jargongen liksom.
Ja, men exakt, du vet. Och du vet, man fick kanske vänta i rummet medan polaren käkade eller något sånt. Förstår du? Det var så här, det var en annan, det var en annan typ av, vad ska man säga? Det var en annan typ av värld.
Mm.
Men alla sådana saker, alla sådana intryck, det gör ju att man blir den man är idag. Men ja.
Tror du att du själv kommer ha barn?
Ja.
Hur många tror du att du vill ha?
5 stycken kanske.
Ja.
6. Jag hade lätt kunnat adoptera.
Ja. Men känns det typ på något sätt, alltså att som att, kul eller bra på något sätt att du kommer kunna föra liksom deras typ mentalitet och så vidare till dina barn och kärlek och liksom allting.
Ja, såklart, men alltså det är alltid, jag snackade med en polare om det här för någon dag sedan och sa, ah, men shit, vi blev så uppfostrade på ett jävligt strängt sätt.
Mm.
Och så tänker man så här, jag kommer aldrig vara den stränga, jag kommer aldrig vara den, du vet. Men man blir ju indirekt,
ja,
man blir ju det indirekt med tiden. Så man kan ju aldrig riktigt säga så här, jag kommer aldrig bli den. Det är så typiskt, det är nästan som, men du vet, man säger, detta är också en klassiker, jag kommer aldrig vara svartsjuk. Om man säger en polare som har ett förhållande med en tjej och någon av dem är jättesvartsjuk, jag skulle aldrig kunna vara svartsjuk. Sen helt plötsligt så har du själv ett förhållande och är supersvartsjuk.
Förstår du?
Men det är också en sån klassiker som är liksom så här. Så det är svårt att svara på den frågan, men såklart att man alltid vill ge det bästa till dem man bryr sig om och älskar. Det är såklart. Men just nu är jag bara så fokuserad på mig själv och min egen karriär att jag känner att, som jag sa tidigare när vi snackade om i min podd, att jag försöker lägga 100% fokus på att göra det bästa idag.
Ja, exakt.
Och ta det liksom steg för steg, för att jag vet att om jag ger det bästa idag och tänker att imorgon är en ny dag, då ger jag det bästa, så kommer det under loppet av ett år bli ett jävligt bra år. Förstår du?
Gud,
eller loppet av 10 år kommer det bli ett jävligt bra decennium. Förstår du? Om jag bara tar en dag i taget.
Alltså det är ju, ja, klockrent smile. Men jag tänkte på det också att du gnetade på som personlig tränare.
Mm-hmm.
Hur kom det sig att du halkade in i Paradise Hotel? Under typ den absolut mest populära och största säsongen vi typ har skådat i svensk tv.
Ja, den var fan jävligt populär den säsongen.
Gud.
Det var ju att Jeppe Johansson som har varit med i Paradise flera gånger då, men han, första gången han var med så vann han ju. Och jag och han hade bott i Spanien tillsammans.
Åh, fan.
Ja, vi bodde i Marbella 2012 tillsammans.
Okej.
Okay. Och sen så var han med i PH och vann, och då så satt jag en polare liksom och kollade på tv och så sa han, shit, är inte det Jeppe som du bodde med i Spanien? Jag bara, jo. Han bara, men fan, du borde också vara med där. Jag bara, nej. Han bara, jo, alltså, om du inte söker kommer jag söka åt dig liksom. Så jag bara, vad du tycker det? Så vi sökte in så här, på skoj. Mest. För tänkte ju inte att det skulle liksom, ingen skulle. Men jag tänkte ju inte att okej, nu kommer någon höra av sig. Du vet,
nej.
Men sen så hörde de av sig, ringde de och sen så bara liksom blev, fick vi till, först klickade jag för att jag trodde att någon typ, det var någon telefonförsäljare. Jag bara, nej, klickade. Sen gick jag tillbaka, men hallå, har inte du sökt in till bla bla bla? Jag bara, jo, men de bara, men vill du träffa oss? Vi är i Malmö. Och då träffade jag de som castade då, Nicole Rydén och två andra. Och Nicole känner jag än idag, liksom bra vänner. Och sen så bara blev det, typ fick jag det direkt liksom efter det. Det var ju bara så här, ja, men vi vill jättegärna att du kommer till Stockholm och för liksom en sista träff med producenterna och sånt. Och så träffade jag dem och sen så bara fick jag liksom komma med.
Jäklar. Ja. De bara, honom ska vi ha.
Ja, men det var väldigt så här, det var en rätt smidig process, men jag minns ju att jag var uppe i Stockholm, sen åkte jag tillbaka och så sa jag det liksom, ja, men shit, jag ska vara med i det här programmet till mina föräldrar. Och sen, jag sa inte det till någon vän tror jag, förutom den vännen då. Jag sa faktiskt inte det till några människor alls. Det som var det roliga är att sen så gick ju trailern på reklam.
Oh, vet,
så senare på, under sommaren däcket. 2013 så gick trailern på reklam och då såg man bara typ kroppen lite. Man såg inte så mycket, man såg lite av mina tatueringar, men de la min röst som bakgrundsröst. Och så var det typ någonting som jag sa som var väldigt arrogant. Typ något sånt, när jag kommer in i ett hus så är det jag som bestämmer. Något sånt. Och jag minns så tydligt idag att många vänner i Malmö, folk sa så här till mig, är det din röst? Ska du vara med där? Jag bara, va? Du vet så här,
inte
bara,
inte det.
Nej, vad snackar de? Vad är det för något? Du vet så här, så jag ville inte säga någonting. Och jag minns så jävla tydligt en gång. Jag var på en dejt med en tjej och vi satt hemma hos henne. Och vi sitter i soffan och kollar på tv. Då kommer den här reklamen upp. Så jag bara, oh shit. Så väl snabbt, du vet så här, typ så här, började prata med henne. Du vet,
pappa, försökte vad gillar skämta, du att göra? Du vet,
så att hon skulle kolla på mig. Och sen försvann reklamen och sen så bara...
jäklar! Ja, undan manövern.
Ja, verkligen.
Men gud. Men vad, alltså dina föräldrar såg de...
Jag tror inte de kollade på det, för de kollade inte på sånt.
Nej. Jag tänkte om de såg typ reklamen eller någonting.
Säkert. De har ju lätt hört om det, för det var ju massa artiklar i tidningar om den säsongen. Det var ju typ mest skriveri om den än någonsin. Det var
såhär, alltså,
rekord i media. Jag vet inte hur många gånger säsongen nämndes, men det var såhär tusentals gånger och ja, allt möjligt. Så de är ju säkert...
Nej, men vi hade så bra läsning på hela säsongen, alltså Smile. Oj, oj, oj. Yeah. Jag och Linda Marie, alltså du vet, på Expressen, när hon var där, alltså vi satt ju och pumpade.
Yeah.
Och hon sa det, hon bara, alltså, har du sett veckans avsnitt? Jag bara, alltså jag vet, typ. Och då är min fråga, när du kom till hotellet, alltså blev, alltså i det stora hela, hur var upplevelsen att vara med som Smile i Paradise Hotel 2014?
Det var, alltså, där och då så tänkte jag ju inte så mycket på något annat än att vara där, ha kul och vinna. Så det var ju först när jag kollade på det i efterhand, och nu är det rätt så, i och med att det är ändå 5 år sedan nu i höst, så börjar ju minnet liksom så här. Du vet, man börjar ju tappa det lite, man måste ju typ, säsongen finns ju kvar och än idag så är det ju folk som skickar liksom så här, oh shit, jag kollar på denna istället för den nya. Det säger jag, okej. Okay. Men jag minns att det var en väldigt unik känsla och jag tror att det som skiljer sig mest då från idag är att folk där och då inte var så, men ska jag nu vet man när man kommer med att man kommer få någon hype. Nu vet man att man kommer få, nu är folk förberedda, nu skaffar de en YouTube-kanal, de börjar sälja någonting innan de börjar, du vet, de har allting redan klart tills de ska åka. Vi visste ju inte så mycket, eller åtminstone jag visste ju inte om det här kommer att bli flopp eller om det här kommer att bli bra, eller kommer någon veta något, kommer folk
Alltså alla jag har pratat med från din säsong säger samma sak.
Ja, men det var ju verkligen så. Vi var verkligen omedvetna om vad som skulle hända. Och jag tror det var det som gjorde det så bra, kombinerat med att det var starka personligheter.
Gud, ja.
Kombinerat med att det var en lång säsong, för vi var där i 2 månader.
Alltså, jag vet.
Och inlåsta i 2 månader med folk som är jävligt omedvetna och väldigt starka viljor och personligheter allihopa. Det blir en sån här, det blir en jävla kompott som är väldigt väldigt galen, väldigt oförutsägbar, väldigt äkta. Och jag tror det var det som folk uppskattade, att det var så äkta. Folk grät, folk låg, folk blev kära, folk hatade varandra.
Det var allt. Bytte ut varandra.
Bytte ut varandra.
Alltså,
jag som var spelaren blev utkastad. Det var så här, wow.
Så
folk som har sett den säsongen och verkligen följde den, så till exempel som du berättar nu att du gjorde, det är bara de som verkligen förstår liksom hur det var där och då. Alltså så här, men det var rätt galet. Det var rätt galet. Det var en konstig, folk brukar säga så här, är det värt det? Är det kul? Jag säger alltid det är definitivt kul. Sen om det är värt det, det beror ju på liksom vad du gör av det i efterhand. Men åker du dit bara för att ha kul och vill ha en upplevelse, då tycker jag definitivt det är värt det.
Men alltså det känns ju ändå som att du har ett ganska starkt psyke. Och att du liksom där inne, att det kanske typ hjälpte dig lite att du inte blev komplett galen liksom.
Ja, men jag märkte ju det, speciellt då eftersom det var en så lång säsong, så märkte jag shit efter typ dag 40-45 där inne.
Jävlar.
Alltså det är ändå en, det låter inte mycket nu, 45 dagar.
Jo.
Man tänker så här, det på utsidan låter det som att ja, men 1,5 månad, det är väl inte så mycket. Men att vara inlåst i ett hus, även om det är liksom ett gigantiskt fett mansion, men att vara inlåst i 45 dagar med samma människor utan mobil, tidning, dator, utan någonting. Du blir, med tanke på att folk varje dag också ljuger för dig och det är ett spel som pågår varje dag, kommer in en massa brev, du blir lite koko i huvudet. Och jag märkte ju typ dag 40-45 märkte jag på folk, jag bara shit, okej. Hon eller han är inte samma människa som de var när vi klev in. Och jag tror att jag brukar oftast, du vet, så här, simma iväg lite vid poolkanten, titta ut, satt och kollade, du vet, så här, på solnedgången på egen hand, för att jag kände att de där 5-10 minuterna av total sån här mindfulness var jävligt viktiga för mig, för de fick mig att känna att okej, det är ett spel det här. Du vet, alltså försök tänk på att det här är inte på riktigt. De här människorna ljuger ju till dig av en anledning. Det är för att de vill samma sak som du. De vill kanske vinna det här spelet. De vill vara kvar i det här huset. Så ta inget personligt. Och det blev lite av ett eget motto som jag hade där inne, som jag sa själv när jag åkte ut. När Malin sa, men är det något sista du vill säga till dina vänner? Jag bara, ja, men ta inget personligt, sa jag. Och det var just tanken med att säga det, var ju just att jag ljuger för dig eller vill ha ut dig, betyder inte att jag tycker mindre om dig liksom. Och jag tror att många där inne tar saker väldigt personligt, och
alltså,
det är ju bara mänskligt.
Gud, folk blir så arga och bara fuck you och bara fan.
Hur fan kan du väl kasta ut mig? Men de bara, men det är ju ett spel.
Alltså det är ju verkligen det. Och man bara säger, ja, det är klart att personen vill ha ut dig när det är en tävling, alltså på riktigt.
Ja, men exakt. Och jag tror att folk har börjat förstå det lite mer nu, för att nu när jag har kört studion, efter snacket, Studio Paradise, så märker man ju att folk tar det mycket bättre. Nu är det är inte konstigt att kasta ut någon, utan det är nästan så här, man blir nästan så här hyllad. Medan jag minns när jag kastade ut, eller gjorde så att någon åkte ut, då var det typ 2 olika läger. Ett läger som älskade mig, ett läger som hatade mig.
Gud, ja.
Jag vet att många som kommer fram till mig än idag bara, jag hatade dig i Paradise, men nu tycker jag du är så jävla nice.
Man bara, hopp. Men vad tänkte jag på? Ja, som sagt, du var ju en jävligt stark spelare, det måste jag säga. Men eftersom att du har tränat mycket och sådär, och när du skulle vara med i TV, kände du någonstans här, nu måste jag lägga på lite hårdare så jag verkligen är toppfysik? Eller var det mer så här, men jag är redan i, alltså det är skitsamma?
när jag tränade ännu hårdare inför det.
Ja.
Och jag, när jag väl var nere i Mexiko så bodde jag på ett hotell en vecka innan.
Ja.
Och jag fick lyxen att få ett all inclusive hotell. Så tror det eller ej, men en vecka innan jag klev in så tränade jag varje dag. Jag klev upp på morgonen. Det här var min rutin.
Ja, berätta.
Jag klev upp 6 på morgonen. Förstår att jag ska in i Paradise Hotel någon dag senare och festa ihjäl. Jag klev upp 6 på morgonen. Jag dricker en kaffe. Jag springer sväng på stranden. Jag går till frukostbuffén. Alla amerikanare och mexikanare, för det här är i Mexiko då, käkar bacon, bröd, salami, allt vad det är.
Croissanger, Nutella.
Jag käkar broccoli och fisk. Sen går jag och lägger mig vid poolen och steker lite för lite bra färg. Sen drar jag ner till buffén, käkar lite gröt. För nu ska jag dra till gymmet och pumpa lite.
Oh.
Köra lite vikt då. Så då gör jag det. Och sen efter det avslutar jag med lite kyckling i lunchbuffén. Sen går jag till poolen, sola lite, bara lite. Och sen mot kvällen tar jag en promenad längs stranden. Så typ 3 sådana pass om dagen gjorde jag innan jag klev in. För att jag hade det i baktanke att okej, jag vill vara med i det här programmet för att jag vill slå igenom med min fysik. Och då måste min fysik vara i jävligt bra form för att jag vill jobba med någonting inom träning. Jag visste inte om jag ville jobba med som personlig tränare.
Nej.
Eller som fitnessmodell eller som ha ett gym eller vad jag än ville göra. Jag ville jobba med någonting inom fitness och min kropp var det medlet som skulle hjälpa mig att få uppmärksamhet av folk och PH var fordonet som var själva katapulten i det här. Så allting var ju av den anledningen så var ju allting liksom så här redan planerat i förväg att jag skulle träna. Men väl inne i huset så tränade jag ingenting.
Det är så.
Nej, för ingenting.
Ibland kan jag tänka så, men går de och pumpa lite och bla bla bla, men det ser så jävla varmt ut, man är lite
Nej,
bakis.
Det gjorde jag inte. Vissa gjorde någon armhävning någon gång då och då, men jag sa till mig gärna typ 60 dagar, 3 armhävningar. Starkt jobbat.
Det är typ jag.
Men det var ju typ så. Men jag hade som mål att inte göra en enda armhävning eller sit-ups när jag kom in. Det var faktiskt mitt mål att inte träna något. Okay. Så jag gav min kropp en jävla break för att jag hade tränat så hårt några månader innan det. Så jag tog en liten break där inne och sen känner jag också så här, jag är sån här människa, vad jag än gör så måste jag gå all in. Så om jag tränar så går jag all in för det och jag dricker ingen alkohol. I dagsläget så dricker jag ju inte. Men om jag festar och till exempel där inne så ser jag ingen anledning att träna. Då vill jag leva det livet liksom. Så det var ju det som var grejen. Men jag tränade, jag hade värsta rutinen innan jag...
Men det är ju som Marcus Schenkenberg när han skulle, jag vet inte om det var en träningsbok eller träningsvideo. Han tryckte upp sig till sin toppform.
Det var faktiskt Marcus Schenkenberg som var min första idol inom träning.
Du, han dejtade Pam. Han hade fått massa med folk, bara fan, rippad kille liksom. Går ner till stranden, paparazzibåtar överallt, ställer sig och lyfter vikter. Och han visste ju att så här, folk kommer ju bara, men vad fan, den där kroppen liksom. Lyfter vikter, jag tror att det var hantlar och grejer. Och direkt när hans typ bok, eller om det var video släpptes, du vet, gick som smör. Så att det finns, alltså ibland har ju folk typ som du en räv bakom örat. Alltså det är ju ett väldigt smart sätt då att liksom tänka om du då vill typ slå igenom som... i din liksom träning eller...
Ja, men är det inte typ i princip det som Kim Kardashian har byggt sitt brand på? Hennes rumpa.
Ja, gud.
Eller, visst, sen jag ser upp till henne. Jag tycker hon är sjukt smart, hon är driven. Hon är så mycket mer än bara det. Mm. Enligt mig, 1000 gånger mer än bara det. Men det är fortfarande det som la henne på kartan.
Absolut.
Det kan man ju inte sticka under stolen och det vet hon ju. Och det använder hon ju till sin fördel.
Gud, ja.
Så jag tycker att det du har ska du använda dig av om du nu vill ha något mål att liksom, ja, men slå igenom som en profil eller kunna jobba med något. Nu, du har ju inte alla det. Alla behöver ju inte... Du fattar vad
jag menar. Men jag förstår exakt. Gud, ja. Men det var ju en grej som hände under inspelningen som faktiskt inte alla vet.
Mm.
Och det var ju när du räddade livet på en kille.
Urban.
Ja, och det här måste du... Jag minns det här på grund av att jag pratade med produktionen under alltså när det hade hänt. Och jag
bara,
ja, gud ja. Men Nicole, alltså, du vet, och att det hade faktiskt blivit en ganska allvarlig grej som hände.
Ja.
Och alltså... Gud, det här, det var så sjukt nu när vi började prata om det, din klippkille bara, vadå? Och jag bara, vadå, har inte du berättar inte du det här för folk? Nej. Liksom? Vad var det som hände?
Ja, det var så här, vi emellanåt när man är inne i huset så kanske, nu är det inte lika mycket, men då så kunde man spela in något, ett moment för en viss vecka. Det kanske var att tjejerna skulle vara kvar i huset medan killarna skulle ut på utflykt och så skulle man spela in den utflykten då. Och den dagen skulle tjejerna vara i huset och vi skulle på utflykt och spela in någon typ av ceremoni där vi valde en tjej till, jag vet inte, drottning säger vi. Jag minns inte exakt hur allting gick till, men vi var utanför huset. Och då åkte vi till en strand och skulle spela in det här på stranden där vi sitter och pratar och så vidare. Och sen när man har spelat in ett moment, då tar ju reporterna, tar de en kilo åt gången och synkar dem. Synken är liksom när man får en massa frågor, men vad tror du om det här beslutet? Ah. Var det rätt? Hur ser din framtid ut i huset med tanke på att det här blir av? Du förstår. Då tar de ut en och en, och det är oftast långdraget. Ibland kan det vara så en kvart per person, och då tänker man, shit, är jag sist så är det en timme jag ska sitta här och vänta. Så säger vi, men kan vi bada så länge? Vi gick och badade så länge liksom, medan de synkade Christian var det. Okay. De skulle faktiskt synka mig. Men så sa jag, men gå du.
Oh, herregud.
Så synkade de Christian istället. Så jag sa till Christian, skitsamma, tar du min plats, låt dem synka dig, så drar jag och vi ska ändå bada. Så jag, Kalle, Irvin och Freddy var det. Vi tar varandra i handen. Och så springer vi ut mot stranden som var rödflaggad. Man får alltså inte simma på den här stranden. Och det är molnigt och det blåser och det är typ storm. Men det är ju Mexiko så det är fortfarande varmt liksom. Men det är storm. Och vi håller i handen och vi springer ut och det är rätt höga vågor. Och vi bara, och jag skriker, fuck Poseidon! Med Poseidon havsguden. Jag bara, fuck Poseidon! Och så hoppar vi i vattnet och börjar gapa och skrika och allting. Men... Det var jävligt strömt i vattnet. Så det tog inte lång tid och vi hoppar under vågorna. Och varje gång vi hoppar under vågorna, i och med att det är så strömt i vattnet, så suger strömmen ut oss. Så helt plötsligt så tittar man upp och så är man typ 150 meter från stranden. Men typ 100 meter, 150 från liksom stranden. Tänk bara, hur fan hamnar man här, du vet? Alltså, det gick bara några minuter. Det kändes som att det gick typ 5 minuter, men vi kanske hade varit ute länge och simmat, tävlat och lite så här dummat oss. Helt plötsligt så hör jag så här, hjälp, hjälp, hjälp. Och så tänker jag, vad fan är det? Kollar jag till vänster om mig. Han var lite närmare stranden, men mer åt vänster om mig. Kanske så här, om du tänker klockan 10.
Mm.
Och så säger jag att det är Irvin. Och han är lik vit i ansiktet och skriker hjälp och ser ut som att han sväljer jättemycket vatten. Tänker jag bara, vad fan, vad händer här? Jag kollar på Kalle och jag kollar på Freddy och de är också iväg och driftar iväg mot klipporna. För det var klippor här också på den här stranden. Och då fattar jag att okej, shit, alltså det är så, alltså det har verkligen brytit ut sjuka vågor här. Det är inte någon lek längre. Det här är på riktigt. Och jag ser folk nere vid stranden som skriker och viftar, du vet, typ in, kom in, du vet. Och Nicole Rydén då, som du hade pratat med, jag minns att Nicole sa det här i efterhand, hon försökte komma ut och typ skulle simma ut och rädda det, men när hon kom med vattnet upp till knäna så trillade hon omkull. Så starka var strömmarna. Så jag tänker så här, jag har fått två tankar i mitt huvud. Antingen så simmar du in och så räddar du ditt liv. Men då finns ju en risk att Irvin kanske inte kommer tillbaka. Men risken om du simmar till Irvin är ju att ni båda två drunknar. För att det är väldigt vanligt i drunkningsolyckor att den som man ska rädda drar ner den andra i vattnet av ren och skör panik liksom. Och de, att de här tankarna ens poppar upp i mitt huvud, tänkte jag bara så här, nu efter tycker jag det är så sjukt. Men där och då så bara blev jag så här väldigt laserfokuserad. Och jag bara okej, okay, fuck it, jag hade inte kunnat leva med det och veta att jag simmade in men någon annan blev kvar och kanske dog på grund av att jag ville rädda mitt eget skinn. Då tänkte jag så här, fuck it, då får vi båda drunkna. Jag kommer ju inte veta av det för jag kommer vara död. så det låter ju, nu skrattar jag, det låter ju väldigt så här, men jag simmar ut till Irvin och det första jag säger till henne är: skrik inte, för ingen kommer att komma och hjälpa oss. Jag säger det här, skrik inte, ingen kommer komma och hjälpa oss. Spara på din energi. För jag tänker så här, okej, det är inte lönt att du skriker hjälp, hjälp. Du måste spara på din kraft för att vi måste ta oss in. Vi kan inte, du vet, du kan inte tömma ut det helt på energi. Vi måste ta oss in. Och jag har ju aldrig räddat någon, så jag säger till han, ta mig på axlarna, liksom som en kappa.
Ja.
Så ska han ligga på mig som en kappa. Och så ska du inte rädda någon. Utan när du räddar någon ute till sjöss, så tar du dem i ett grepp med ditt bröst mot deras rygg. Och så bär du dem liksom i nacken.
Men fan, tänker man på det?
Och det, liksom, det visste ju inte jag. För jag har aldrig varit i den situationen. Så jag tänker ju logiskt. Okej, men om du lägger dina händer på mina axlar och ligger där som en kappa och bara slappna av, så kan jag typ köra simma in. Men jag märkte ju snabbt att jag kunde ju inte simma, för hans armar var på mina axlar, så jag kunde inte simma frisim. Så jag började köra bröstsim då in. Men då kommer en jävligt stor våg som slår in hans huvud i mitt bakhuvud. Så jag känner hans tänder i mitt bakhuvud, hur de slår, boom, och sen tappar jag han. Och vid det här laget sväljer jag hur mycket vatten som helst. För det är en storm och det kommer vågor från alla håll. Det kommer liksom... Puff, puff, puff. Du vet. Och så bara blev det helt så här vitt. Och sen tänkte jag bara, nej, ingen chans. Du vet, jag kan inte. Jag måste överleva det här. Det finns inget val. Jag måste komma tillbaka. Och jag ser ingenting. Den värsta känslan är ju att precis när det kommer en våg, den slår ner dig och du kommer upp för att ta lite nypa luft, så kommer en annan. Ja. Så det är så...
Det är det som gör att folk drunknar.
Exakt.
Det
blir... du får aldrig mer än en millisekund att ta luft, och så sväljer du vatten och så ska du spotta ut det. Men när du spottar ut det så kommer en ny våg, och det är det som, det blir en panik som slår in. Av, så här, jag vet inte vad det var. Det var ren tur som jag bara liksom började flaxa med min hand så här under och få tag på Irvin som är nere under vattnet. Oh. Så jag flaxar med min hand, får tag på Irvin, tar upp han så här, och vid det här laget så känner jag typ att jag börjar bli riktigt trött. Alltså jag börjar bli riktigt utmattad. Jag har inte mycket energi kvar. Och då har jag ändå tränat i typ i 7-8 års tid styrketräning. Innan det spelade jag fotboll sedan jag var 5. Så jag har ju tränat i typ 20 år fram tills den här dagen. Så jag är ju ändå vältränad. Men jag känner att jag bara alltså nu går du på ren och skör överlevnadsinstinkt. Du har inget kvar längre. Och jag tar upp han och typ lägger han lite så här på, jag vet inte så hur, typ nästan som att jag håller i hans hand, du vet. Och skrik och slappna av och inte typ splattra. För jag tänker så här, okej, nu har vi testat simma. Nu har vi testat ta i. Låt oss testa typ slappna av och rida på vågorna kanske in. Så han kommer upp och jag typ flyter med vågorna istället för att kämpa in mot land. Jag typ flyter med vågorna. Som tur är kommer det typ 2-3 vågor som kommer liksom från, vad är det? Atlanten. Från Atlanten in mot vattnet då, som vi bara liksom rider på lite, glider med lite. Och sen så bara sträcker jag så mycket jag bara kan på mina ben, vet? För jag känner att vi är lite närmare stranden. Sträcker så mycket jag bara kan på mina ben. Och så känner jag så här på tårna, känner jag typ ett sandkorn. Jag bara när jag känner det sandkornet, jag bara oh my lord. Jag tänkte bara så här, jag bara okej, nu klarar vi det, du vet. Vi kommer in. Jag bär på Irvin som en jävla superhero där. Jag bär på Irvin. Han andas inte.
Amen,
han har slocknat. Han har tappat det helt. Liksom. Han andas inte. De får göra värsta hjärt- och lungräddningen på honom. Jag känner som att jag har typ gått 5 boxningsmatcher mot Mike Tyson. Oh. Jag är helt slut. Jag typ håller händerna ovanför huvudet. Ligger ner och försöker bara få luft. Bara försöker få syre. Så till slut så kollar jag på Irvin, alltså han är lik blek. Han är lik blek. Han är helt, jag har aldrig sett en människa, jo det har jag, men inte så många som har varit så liksom,
så bleka liksom.
Så, exakt. Och de jag har sett så bleka, det har varit folk som har liksom dött. Mm. Så var han liksom.
Och jag kan fatta exakt vilken färg du menar, nästan gråblek liksom.
Gråblek, man ser hans, han är rätt, då var han rätt smal, så man ser hans ådror är gröna på halsen. Du vet, precis som att när folk drunknar så får de liksom så här, de är likbleka, men man ser att deras ådror är gröna på grund av syrebrister. De har försökt fånga in syre, men det har inte varit något, så han ligger där och till slut så börjar han hosta och hosta ut en jättespyr ut en jättemycket vatten, och det var så jävla sjukt. Hela den upplevelsen var så jävla sjukt, och jag minns, för att ändå avsluta det på ett lite roligare sätt, så minns jag att vi satt oss i bilen efter på väg till huset och lyssnade på radion. Vilken låt tror du kom om? Wave after wave.
Nej.
I'm slowly drifting.
Sluta.
Drifting. Jo, jag bara lyssnade på den här texten och vi bara började skratta.
Nej, men
så det var ändå så här, och det första tjejerna säger när vi kom in i huset direkt, vad har hänt? De bara, alltså ni såg så tomma ut i blicken att vi visste direkt att något hade hänt. Vi var helt, för du vet, samtidigt som det här hände, mig och Irvin, så låg Kalle och Freddy och bara flöt på vattnet i panik, för att de kunde inte simma, de hade ingen ork. De som tur var närmare stranden, de var mer åt några klippor,
ja.
Så de kunde känna liksom sanden tidigare under.
Okay.
Men så det var så jävla sjuk upplevelse. Sen den dagen så kände jag bara så här, okej, shit, du måste ha respekt för naturen, du vet. Och du måste ha respekt för havet, för berg, för allting som har liksom som har funnits här långt innan dig liksom.
Men tänk om du inte hade varit så fysiskt stark.
Ja. Yeah.
Alltså på riktigt nu. För mycket kan man säga om träning och bara träningshets och gaga, men din träning räddade ju livet på er.
Verkligen. Exakt, att jag tränade och att jag hade så bra kondis, för att jag alltid älskat att springa. Jag brukade springa milen liksom på min fritid när jag var tonåring. Bara för att jag tyckte det var, jag älskade. Jag sprang ut, gick ut och sprang 2-3 gånger i veckan. Alltså jag har alltid älskat att springa, träna och sånt. Och hade jag inte haft den bakgrunden, den fysiken, den kondisen, så hade jag definitivt vid det läget inte kunnat rädda oss båda. Jag kanske inte ens hade kunnat rädda mig själv, men jag hade garanterat 100% inte kunnat rädda oss båda.
Alltså that's why bombsack. You fucking train. Alltså på
så, eller hur? Så det var faktiskt en väldigt sjuk upplevelse. Och sen tatuera Irvin in mitt namn på sitt bröst.
Berätta vad det stod.
Han skrev fuck Poseidon, keep that smile. Vilket var jävligt kul. Och sådana saker har också format den på sätt och vis, och gjort den lite mer tacksam. För när du är med om en olycka och är nära på att kanske så här mista ditt liv eller är med om en sjukdom och du överlever den eller alltså är med om en tung tragedi men kommer ut ur starkare, så blir du blir lite visare på så sätt att du känner, du börjar uppskatta livet, du börjar förstå att du börjar inte ta, du börjar sluta ta det för givet. För det är svårt att komma till den punkten om man inte har varit med om något sånt här.
Uh-huh.
Det är svårt att komma till den punkten där man börjar säga att shit, varje dag är en gåva. Och jag har, även om en sån här grej, jag önskar inte det för någon, så har jag ändå haft flera såna incidenter i mitt liv. Det var det första, jag har varit med om liknande grejer flera gånger där jag har märkt att shit, livet är oförutsägbart och du vet aldrig, en dag är du här, andra dagen är du inte här, du vet, uppskatta det och var tacksam. Och jag får oftast höra på mina sociala medier, fast man är alltid så positiv, hur kan du alltid vara så positiv, du måste ha dåliga dagar, du måste, det är klart alla har dåliga dagar, jag har bara väldigt få för att jag uppskattar varenda jävla dag och jag vaknar med tacksamhet, jag lägger mig med tacksamhet för att jag har varit med om såna här saker som har fått mig inse att min tid på denna jorden är begränsad och när som helst kan den bli ännu kortare.
Mm. Men alltså så här, mycket kan man säga om folk och dittan och dattan och vad man väljer och inte väljer, men tänk att du räddade livet på en kille. Mm. Alltså istället för att simma in själv, vilket jag kan garantera dig att de flesta hade gjort. Nu är jag tro på den mänskliga faktorn till 100 och jag älskar ju
det, gör jag också.
Hjält, alltså så här, men och det folk gör för varandra där ute är sjukt liksom.
Jag tror att vi har det i oss. Jag tror att många även om det låter väldigt hjältemodigt och vilket det är,
ja,
så
det
tror
är
jag, så jag vill åtminstone i alla fall tro att de flesta hade gjort det. Jag vill åtminstone, jag väljer att hoppas det i alla fall.
Ja, jag tycker det var fantastiskt.
För att man får fråga sig själv liksom i såna situationer, vad är liksom det, vad vill du ta med dig av det här? Vill du veta att du liksom sket i en annan människa för att liksom rädda dig själv? Och sen den dagen har jag alltid, så fort jag ser någon råka illa ut, ser något dåligt hända, så måste jag ingripa direkt. Jag har alltid varit så, jag måste ingripa. Och ibland kanske det inte är det smartaste. Ibland kan det vara farligt. Man har aldrig någon aning. Jag var och tränade. Detta hände faktiskt förra sommaren.
Mm.
Det här är rätt sjukt. Jag var och tränade. Kom hem rätt sent från gymmet. Klockan är typ så här 11. Halv 12. Och väldigt så här konstig grej händer mig.
Ja.
Jag går framför mig. Det är en tjej som cyklar. Jag älskar att vi kommer in på lite så här historier. Lite så här.
Det här är det bästa jag vet.
Storytime.
Exakt.
Framför mig är det en tjej som cyklar, som bara faller omkull cykeln. Så här 50 meter framför mig faller en tjej omkull cykeln. Det är skymning. Du vet. Solen håller på grund av detta är förra året ungefär vid den här tiden.
Okay.
Så det är fortfarande lite ljust ute, men solen har gått ner. Och jag säger så här, hallå, gick det bra? Och jag får inget svar. Hon reser sig upp och hon sitter med långt hår mot typ så här cykeln och jag ser inte henne. Och jag går fram lite närmare. Jag bara, hallå, gick det bra? Jag får inget svar. Så jag kommer ännu närmare. Jag bara, hallå, ursäkta, gick det bra? Typ så här 2 meter ifrån henne nu och jag ser fortfarande hennes ansikte. Så jag börjar tycka, det här verkar lite läskigt. Det här verkar lite skumt, du vet. Det sitter en tjej, jag ser ingenting, bara massa långt hår. Hon tittar ner. Håret täcker ansiktet, allting. Jag bara, gick det bra? Och så bara vände hon sig om. Hon bara, ja, det gick bra. Och jag bara, okej, nej. Hon bara, du tappade din telefon.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Tog telefonen, la in dig i korgen, cykeln och cyklade vidare. Exakt efter det här hände hör jag så här, hey, hey! Du vet så här, skrik. Du kan höra på ett skrik om det är ett gott skrik eller om det är ett skrik ur panik.
Absolut.
Eller hur? Och jag hör att det här skriket kommer från liksom från magen. Det här är inte liksom ett skrik. Du skriker inte på någon, du vet, för att du vill ha deras uppmärksamhet, utan det här är panik. Ur liksom ur en väg lite längre fram går det en kille haltandes, håller i handen. När han kommer, jag går mot honom, när han kommer fram till mig, så säger jag att det forsar blod ur hans hand. Det forsar en massa blod ur handen på han. Och jag bara, shit, vad fan har hänt? Han bara, du vet så här, började berätta en massa grejer. Och så visade det sig liksom att han hade hamnat i något bråk. Och fått en kniv i armen eller något sånt. Och hade tappat bort sin flickvän. Och mitt i allt kaos. Så hon var borta, han hittade inte henne. Så jag ber han liksom att sätta sig ner. Tar hans hoodie, knyter den runt hans hand, lyfter upp den ovanför huvudet så att trycket, du vet, ska hålla där. Och bara, vad är din tjej liksom? Han förklarar, och så börjar jag liksom så här, kolla runt området. Jag hittar inte henne. Jag tänker, vad fan, skumt, du vet, vad har hänt? Går lite tid, så kommer liksom polisen, för vi har ringt snuten. Sen drog jag liksom. Inget mer med det. För inte så länge sen, kanske någon vecka sen, så får jag världens sötaste DM från en tjej som skriver, du vet, tack så mycket för att du stannade. Det var så många människor som bara gick förbi och inte gjorde någonting. Tack så mycket för att du stannade, du vet, och hjälpte till, och du vet så här, för evigt tacksam typ. Och det gjorde mig så jävla glad, för jag kände bara typ att när jag var yngre så läste jag en bok. Bara, så nu låter det som jag hoppar från ämne för ämne.
Nej, men kör.
Jag läste en bok från, som handlar om andra världskriget, om historia. Där det var ett citat från Einstein som sa: de värsta människorna i världen, det är inte de som gör det onda, det är de som bara går förbi utan att göra något. Och jag läste den när jag var liten, med, du vet, så här, den var svartvikt, den här boken, och det var en bild på ett barn eller någon, en vuxen som låg på gatan i då Auschwitz, och det bara gick förbi folk, du vet, och gjorde ingenting, eller i Tyskland någonstans, i Tyskland under andra världskriget, och folk gick förbi och gjorde ingenting. Lite som man ser mycket idag, du vet, så fort det händer något skit så tar folk upp telefonerna istället.
Gud,
och filmar. Istället för att ingripa och göra något, fråga hur är det, du vet. Istället för att när någon skadar sig, hamnar i bråk, istället för att stanna upp och säga, varför slåss ni eller varför bråkar ni, så tar man upp telefonen för man vill få med det här på sin Snapchat, för folk kommer tycka det här är coolt. Och jag tror att vi behöver mer sånt, och jag tror att genom att ingripa så visar man andra också att okej, man ska ingripa när man ser något dåligt. Sen finns det ju såklart vissa situationer då kanske för ens eget bästa är det kanske bättre att inte göra något. Men sådana saker, jag tycker ändå att det är liksom, det är ändå viktigt att liksom göra det som känns rätt. Sen vet jag att jag tror för de flesta människor så känns det nog inte rätt att ta upp sin telefon och filma. Jag hoppas inte det i alla fall.
Fantastisk egenskap. Alltså det där är bland det finaste vi har idag. Alltså kan jag vara helt ärlig och säga. Det är, alltså på något sätt så är det så här, helt ärligt, jag kan bara tänka mig så här, vi säger att Irvin sitter om typ några år eller framöver med typ två barn. Mm. Eller typ barnbarn. Mm. Och de bara, morfar, vad typ har du varit med om så här bla bla? Och han berättar bara, nej, men jag blev faktiskt räddad av, alltså att du är en del av hans
story.
Liv, ja, och story. Mm. Det är fantastiskt.
Det är kul.
Ja, det är, alltså gud, jag är så känslig smile. Jag kan ju typ börja gråta åt sånt här, men sånt här tycker jag är stort. Folk kan skryta om sina Instagram-följare eller sina, alltså vissa som har väldigt mycket pengar eller grejer. Nej, det här är på riktigt liksom. Mm.
Ja, men jag tror att så som jag sa tidigare, att alla människor vill varandra väl, tror jag, i grund och botten. I grund och botten. Mm. Jag tror bara att vi blir väldigt splittrade i dagens samhälle typ, genom social media och sånt, för att, eller typ nyheter eller vad som helst, för att man väljer oftast att visa det negativa och, eller skylta drama, eller du vet, det är sånt som säljer liksom. Mm. Och såna här typ historier som
går
dessa, det går inte hem på samma sätt. Mm. Det blir inte samma effekt, även om just den med Irvin blev ju jävligt uppmärksammad och allt sånt här, och det var skoj, men ja, det finns väl också något sånt program där de typ visar massa olika såna här sekvenser i Sverige, var folk har gripit in och hjälpt andra människor.
Gud, vad heter det?
Visst finns det något sånt?
Ja, men faktiskt, eller så har det i alla fall funnits.
Ja, exakt. Och sånt tycker jag är nice. Jag tycker om att kolla på sånt, för det ger en typ en bra feeling, du vet. Man känner att okej, men människor är goda. Mm. I grund och botten är alla människor goda. Man behöver bara få fram de sidorna hos dem. Så är det. Shit, vad vi blev helt djupa.
Ja, gud ja. Och innan vi går vidare så ska jag säga att du ska få en hemläxa med, och det är att se en dokumentär på Netflix som handlar om terrorattentatet i Paris.
Mm. Alltså, så du tycker jag borde säga det. Jag är väldigt anti att kolla på sån här typ så här. Men du vet så här, jag gillar inte att kolla på Efterlyst och sådana saker,
men
vad det är brott.
Smile, det här är människor som hjälper varandra. Mm. Alltså den är sjuk. Mm.
Vad heter den?
Gud, jag kan leta upp det, jag kan till och med länka den när jag släpper avsnittet. Men jag varmt rekommenderar den till alla, verkligen. Mm. Men jag måste bara fråga, efter din säsong, hur förändrades ditt liv? Så här kort, bara, så här, vad kände du när du kom ut? Och åkte du på barturné, och hann du ens tänka efter? Bara så här, shit, jag har varit med i ett jättestort program.
Nej, jag fattar ju inte att det var jättestort förrän det började sändas och det fick den hypen det fick. För att det var ju då helt plötsligt man fick ställa upp på en massa intervjuer, och man fick en massa följare och folk började känna igen en. Från att liksom vara en grabb i Malmö så åkte man helt plötsligt till en liten ort utanför Umeå i Norrland, var jag aldrig hade satt min fot, och folk bara, det är Smile, känner läget, du vet så här, jag bara, hur känner de här människorna mig? Okej, de har sett mig på TV, och så var det över hela landet, och det är ju en konstig känsla, jag tror inte det riktigt går att förklara, för att ena dagen så är du i princip okänd, och sen andra dagen så är du med på TV och alla känner igen dig. Och man hann inte riktigt tänka där och då, utan det är någonting som man har fått tänka på i efterhand liksom. Mm. Och på senare tid har jag liksom så här börjat tänka igenom det, och jag festade väldigt mycket under den perioden och var ute och väldigt mycket, var i liksom så här, hängde med alla andra som var med i programmet, folk som var med i andra program och så vidare. Och det är först i efterhand jag tänker tillbaka och kan liksom så här break it down, du vet exakt vad som hände. Men där och då så kändes det verkligen som en stor dimma. Du, typ så här, en bara fet jävla dimma typ så bara, du vet när du, om du varit ute en kväll och sen vaknar du upp dagen efter och bara shit, vad fan hände igår?
Ja, har hänt.
Typ lite, men typ lite så, fast tänk dig ett helt år.
Jag kan tänka mig.
Exakt, så det var ju väldigt speciellt på så sätt. Men det ändrades, livet ändrades väl för att man gick från att bli okänd, kanske bara lokalt känd, till att bli
rikskänd.
Bli känd över landet. Mm. Bland, och sen kanske man blev mer uppmärksammad på grund av att, men som du sa, när jag klev in så var jag väldigt vältränad och det, många killar tyckte det var häftigt, och sen att man hette annorlunda, det kanske hjälpte och du vet så här, det kanske lämnade ett lite starkare avtryck än vad det hade kunnat göra. Så det var en speciell känsla.
Vad fick dig att tacka ja till den andra säsongen som också var superbra? Var du taggad eller kände du?
Jag ångrade mig faktiskt när jag kom dit först.
Okay.
Jag ångrade mig direkt. Men jag har lite den här mentaliteten att okej, nu har du gjort det, nu sitter du i båten, ja. Nu är det lika bra att gasa.
Och börja ro liksom.
Nu är det lika bra att gasa. För jag tror inte på, du vet, så här, att göra något och sen inte slutföra det. Så när jag väl var där så tänkte jag, okej, nu har du gjort det. Du får lära dig av den här läxan senare, att du tackar ja till det här liksom. Men det visade sig att det inte var något negativt på så sätt.
Och kul med the old gang liksom ändå.
Exakt, det var lite därför jag tackade ja, för att det var det gamla gänget och jag kände så här, men fan, ska vi inte köra en sista gång? Vad fan, bara gå för att vara ung och dum en sista gång. Och sen har jag ju gjort det själv tidigare. Så att folk som säger så här, men fan, palla gör det igen, eller palla gör det tre gånger, men tänker så här, men har du gjort det en endaste gång? Nej, men då kan du inte heller säga palla gör det igen.
Nej gud, jag tycker det verkar vara helt fantastiskt.
Så har man gjort det en gång och har en jävligt bra erfarenhet, om du åker till Las Vegas imorgon och får världens jävla weekend där, hade du inte velat göra den igen?
Självklart.
Med samma gäng?
Ja men gud.
Så typ lite så är det. Jag bara, okej, men fan, samma gäng? Ja, lätt. Och så jag gjorde det och jag ångrar absolut inte det. Jag tyckte det var ett annat hus, det var annat gäng. Förutom killarna då, men sen var det ju en del killar som jag inte hade träffat tidigare. Nej. Som hade varit från andra säsonger. Jag tyckte det var ett coolt upplägg.
Och bra säsong.
Också en bra säsong. Ja. Också en säsong med mycket. Jag var ju en helt annan person jämfört med första, för jag ville också visa att jag har andra sidor. Jag är inte bara en spelare. Och sen så var det allmänt kul, alltså bra liksom så här teman och underhållande och bra avsnitt.
Vad köper man för pengarna man får? Alltså, har du lagt det på något speciellt? För ni får ju ändå en hacka liksom när ni är med igen. Du kan ha fått en redig jävel. men så här, har du gjort något som du bara säger, men det här ska jag lägga dem på? Eller är det att man lägger undan eller lite strögrejer?
Jag köpte en lägenhet i Malmö bland annat. Inte av alla pengarna såklart. Nej. Men det investerade jag i. Så jag har alltid varit väldigt bra på så sätt att liksom lägga undan pengar, spara dem, investera dem i något smartare. Sen är det ju inte några miljoner man får i heller. Så det är ju inte som att du kan, jag kan ju bara tala för mig själv. Jag tror inte att någon har fått miljoner liksom för att vara med i Paradise. Så jag tror att det bästa man kan göra är typ spara dem, investera dem. Men sen vet jag också att många bara festar upp det.
Ja.
Men jag var faktiskt aldrig en av dem. Så på så sätt för mig var det värt det. Men inte bara det, utan det var mer värt det för uppmärksamheten det ger i efterhand. Mm. Och den uppmärksamheten kostar ju också. Om du i dagsläget som företag ska betala för uppmärksamheten som du kan få för att vara med i ett program, så är det väldigt mycket pengar du måste lägga för att få den liksom räckvidden. Och det är någonting jag har uppskattat mer. Så om man kan vara med utan att få en stämpel för att vara, vad ska man säga, korkad,
ja,
sexistisk eller vad fan som helst. Men det var jag aldrig orolig över, för att jag är inte sexistisk och jag är inte korkad. Så jag ser inte som att, för att jag, så som jag har förstått det, är det många som säger åh, nej, jag skulle aldrig kunna vara med, jag skulle bara göra bort mig. Men gör du bort dig i det verkliga livet? Om svaret är ja, då kanske du skulle göra bort dig där också.
Jo, men vilket man har sett att vissa kanske har gjort i vissa tv-program, att man har tänkt så här, du kanske inte var redo för det här. Du
eller kanske så, eller så, jag brukar säga det så här, eller så kanske det här programmet var jävligt bra, för nu får du se hur du ser ut i andra människors ögon.
Faktiskt.
Alltså jag menar, jag har sett något program där det var någon kille som var jävligt elak mot tjejer. Typ så här, jag vet gud, alltså jag vill typ inte ens tänka på det. Jag pallar inte ha sådana tankar i mitt huvud. Men var allmänt oskön. Och då tänkte jag bara så här, alla bara, fan, vad tog du med han? Men då tänkte jag, fan, det här är jävligt nyttigt för han. Nu kan han ju sitta och kolla hur han beter sig själv. Och om han inte har förstått idag hur han är, så är det här perfekt. För nu får han det svart på vitt. Typ, okej, var inte den här människan längre.
Nej. Och bara, det är den du är.
Det här är den du är. Och full eller inte full, det här är den du är. Eller vissa kanske gör till sig jävligt mycket och bara är något annat, men det är också väldigt konstigt i så fall.
Ja. Men idag så är du har ju någon, alltså så här, alltså du har ju verkligen satsat på det här med träningen och jobbar väldigt mycket. Vad är det du gör exakt idag liksom? För att, och så, efter liksom allt det här med barturnéer och allting, kände du bara så här, nej, nu jäklar är det dags att köra min grej igen och back to reality liksom.
Alltså innan PH så jobbade jag ju med försäljning bland annat, så jag har alltid tyckt om att jobba, och efter Paradise så kände jag älskar träning, jag vill jobba med någonting inom träning, så jag utbildade mig till PT och kostrådgivare, och nu har jag ett träningskoncept som heter Train with Smile.
Ja.
Där jag hjälper människor runt om i hela Sverige att komma i grym form, börja käka nyttigt. Mitt program är 12 veckor långt, och då träffas vi alltid på mitt kontor här i Stockholm, eller tar det via FaceTime, videosamtal, om man inte har möjligheten att ta sig till Stockholm. Då träffas vi alltid på mitt kontor oftast, går igenom allting, har ett möte, lär känna varann, och sen lägger jag upp ett program med kost, med träning, individuellt för varje person liksom. Och sen under 12 veckor så hörs vi av varje vecka via telefon, via sms, för jag tycker det är väldigt viktigt med kontakt. För det är A och O, känner jag. Man behöver någon att bolla liksom med, man behöver ha någon som pushar en, som stöttar en när det blir tufft, som höjer ribban för att hela tiden, så att man hela tiden utvecklas, och det har visat sig att funka skitbra. Folk har fått otroliga resultat. Jag har många klienter som har tappat 15-20 kilo på 12 veckor och inlett en, det är det jag tycker är häftigast, att efter 12 veckor så har de inlett en helt ny livsstil. Så de är typ lite så här, jag kommer inte bara för att 12 veckor är över nu så kommer inte jag sluta, utan jag kommer fortsätta käka nyttigt, fortsätta träna, för att jag har märkt att det har hjälpt mig på så många andra plan i livet,
vet?
Att deras jobb, de blir mycket produktivare, deras förhållanden går mycket bättre, det lyser om dem, du vet. Och när jag först började göra det så tog jag inte det så jätteseriöst. Men sen när jag har sett vilken effekt det har på folk, så har jag bara känt att wow, jag älskar det här, det är det här jag vill göra. Så det är det jag gör. Och sen så har jag bland annat en blogg där jag delar med mig av recept från min e-bok. En e-bok som heter Eat Like Smile. Så jag train with smile, eat like smile.
Ja, men det kommer man ju ihåg.
Jag är väldigt aktiv på sociala medier, så jag delar med mig väldigt mycket av just träning, kost. Och försöka hela tiden uppmuntra folk till att leva en aktiv livsstil.
Ja.
Och det uppskattas av många. Sen tycker säkert många att det är jättejobbigt.
Men... ja, men kul, men det är, men, så är det ju alltid,
men det bryr jag mig inte om. Jag vet att det har hjälpt jävligt många människor, och det är jävligt givande att, att kunna påverka folk på ett positivt sätt.
Och fantastiskt att se när de blir så glada över sina resultat. Och
ja,
man
men
bara
verkligen.
Här, men gud, och bara tack. Man bara, nej, du har ju gjort det här.
Ja, men det är bästa känslan när någon kommer liksom till kontoret och säger så här: okej, jag äter bara snabbmat. Jag har inga rutiner. Jag vaknar sent. Jag lägger mig sent. Jag bara, alltså jag har ingen energi till något. Och sen sätter de igång med ett grymt kostschema. De börjar käka nyttigt. De börjar träna 5 gånger i veckan. De börjar röra på sig. 12 veckor senare så är det en helt annan människa.
Uh-huh.
Alltså en helt annan människa. De går upp tidigt. De får mycket gjort. De tränar. De käkar nyttigt. De är aktiva. De är glada. De är sociala. Du vet, det är en dag och natt.
Mm.
Och jag vet vad träning gjorde för mig. Så jag vet att det är ett recept som funkar på andra också. Och så jag gör det. Det är det jag gör, och jag fortsätter göra det och kommer göra det så länge jag brinner för det.
Men gud vad kul, Smile. Mm. Shit, vilken resa. Vad du har liksom kört på.
Ja.
Och i det här, man måste ju ändå fråga det. Hinner du dejta någonting?
Ja, alltså dejta... På sistone har jag faktiskt varit rätt dålig på det.
Ja.
På sistone har jag faktiskt varit rätt dålig på det, fastän det är sommar.
Men så här, jag fattar, det är ju...
Men sen samtidigt, just nu så känner jag inte men jag måste dejta någon.
Nej.
Utan jag är lite så här, det kommer när det kommer. Precis som det där som vi snackade om tidigare, att man kan inte styra riktigt över vad som kommer hända i framtiden. Så jag kan ju inte styra om någon kommer komma in i mitt liv eller inte. Visst, de människorna du träffar kan du ju välja att liksom lägga tid och energi på. Och det gör jag om det känns rätt. Så jag stänger absolut inga dörrar. Jag är inte den som säger att nej, nu har jag ingen tid för någon.
Nej.
Jag bara satsar på detta. Utan jag har dörrarna öppna. Om det kommer in någon i mitt liv som jag tycker är nice, som jag tycker är trevlig, så har jag inga problem att dejta. Men just nu dejtar jag inte någon.
Nej. Är du svag för något speciellt?
Ja, problemet är, problemet är ju att man är svag för väldigt mycket.
Ja,
men,
det finns många godissorter liksom.
Ja, men verkligen. Men jag är väl... Det är så svårt att svara på. Menar du utseendemässigt eller personlighetmässigt?
Men typ så här, allt. Är det något som får dig att bara, okej, I'm interested? Både och.
När det kommer till personlighetsmässigt, för att jag känner att den är nästan enklare att prata om än utseende, så är det jag gillar ju folk som inte är dömande. Jag gillar ju folk med mycket humor, som inte är dömande, som tar livet lite med en klackspark men ändå är målmedvetna och har mål och är driftiga och är smarta liksom. Så det är svårt att säga. Det kan vara en anledning varför jag inte dejtar. Jag kanske är väldigt kräsen.
Ja, men alltså det är väldigt vanligt. Och inte för att vara så, men egentligen så är ju inte det en dålig grej.
Nej.
Alltså att man inte nöjer sig.
Nej.
För ibland, det har också lite grann med självkänsla att göra. Att man känner att man är värd bra.
Yeah.
Och ibland kan det ju vara att man bara säger, nej, men vadå, det här duger väl och så vidare.
Yeah.
Man bara, fast nej. Alltså, nej, du ska ha det bäst. Och fan, och just det du säger, att så här, då är det lika bra att vänta tills det kommer.
Så än klart.
Att bara, för många ser ju sitt typ värde i att ha en partner.
Ja, men verkligen. Jag tror att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, tror jag stämmer när det kommer till kärlek. Jag tror inte det stämmer när det kommer till karriär. För där måste du gå ut och... Du kan inte vänta på något. Ingenting kommer serveras.
Mm-mm.
Du måste gå ut, go out and get it.
Ja.
Men när det kommer till känslor, eftersom känslor är ingenting du kan tvinga på någon, så är det bättre att du vet, ta det lite som det kommer. Men som sagt, jag är väl väldigt kräsen när det kommer till det personliga planet. När det kommer till utseende, så jag dras lite av motsatser. Så typ, hur ska man säga, tjejer som inte ser ut som jag gör.
Ja, men jag fattar. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut.
Kan jag, exakt, det är jag lite svagare för. Mm. Som sagt, hur klyschigt den låter, alla är ju fina på sitt sätt. Men jag föredrar tjejer som inte ser ut som jag gör.
Ja, men det där är ju jätte...
Kontrast,
exakt,
kan man säga.
Exakt, precis. Ja. Men det är ju som att många typ som är jätteljusa och blonda, blågda dras till brunögda, brunhåriga. Eller fattar du? Att man dras, exakt, till typ det som inte är du. Yeah. Eller folk som har massa tatueringar kanske gillar när typ personer inte har tatueringar. Alltså, för att det är inte det du är på,
exakt,
något sätt.
Exakt, exakt. Jag tror exakt, när det kommer till utseendet, någonting som inte är det är som jag är, men när det kommer till personlighet så tror jag att man ändå söker efter någon som är väldigt lik en själv.
Absolut.
Eller hur? Mm. Men såklart är det ju fördelaktigt om man inte har samma intressen, tycker jag i alla fall, eller lite samma intressen men inte totalt samma intressen, för att jag i alla fall vill åtminstone lära mig något av den jag dejtar eller min partner. Du vet, jag vill ändå och ha träffa någon som kanske är intresserad av något som jag inte vet något om.
Fan, Smile, det där är så sant.
Eller hur?
Många bara, den ska göra det här som jag gör, den ska göra det här. Man bara, fast vill du ha en du?
Ja, men så behöver det inte vara. Såklart att i och med att jag till exempel tränar väldigt mycket och sånt, så hade jag ju inte, jag tror inte jag hade kunnat träffa någon som inte tränar alls. Det behöver inte vara gym, det kan vara vad fan som helst, det kan vara skidåkning.
Ja, men exakt.
Men det hade varit, vad jag menar är, det hade ju varit häftigt att träffa någon som typ så här är fett intresserad av konst. Mm. För jag kan inte mycket om konst.
Nej, men exakt.
Eller, du förstår. Mm. Eller någon som kan spela instrument eller kan spela i ett
typ
band.
Typ skjuter pilbåge. Man bara, va?
Tänk om jag får en massa DM som brudar som skjuter pilbåge efter detta.
Fy fan vad kul. Man ser dig på en dejt med en pilbåge.
All you arrow shooters.
Det är
get out there. Shoot me.
Exakt. Men det är ändå en av frågorna. Och nu har vi ändå inte pratat så mycket om det. Men det är så här, relationen du har till tre olika saker. Och det är ångest, sex och ditt utseende. Mm. Och vi kan kanske börja med sexet då, när vi ändå är inne på brudar.
Okay.
Hur ser din relation ut till sex? Det är en jättestor öppen fråga, men du får tolka den hur du vill.
Den ser bra ut, skulle jag säga. Ja. Väldigt bra. Alltså,
det är så kul, alla killar bara, ja men den är bra.
Tjejer bara, tjej så här,
alltså bla 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 och ditt och datan, den är inte destruktiv.
Men jag tror alltså, att,
Marcus bara, ja, men det är nice. Jag vill han inte säga mer.
Nej, men alltså relation till sex, ja, den är bättre än vad den var när jag var yngre. Mm. För när jag var yngre då skulle man upptäcka sig själv, då kanske man inte riktigt visste inte visste vad sex var. Man visste ju, man kände inte till sig själv riktigt, sin egen kropp, hur man funkade, vad man gillade, vad man tyckte var nice.
Nej, jag hör dig.
Men den är liksom, ja, jag får väl ge ett makusvar. Den är bra. Jag tror att för oss killar, kanske nu kan jag tala för alla, men för oss är det nog väldigt svart och vitt på den frågan. Ja. Antingen så är det bra eller så är det skit. Det finns hit mitt emellan.
Nej.
Men den är okej.
Okay. Jag ska berätta för dig. Man bara, okej, vad kommer nu? Men har du ångest?
Nej. Jag, när det kommer till just ångest, så ta i trä, så har jag haft väldigt tur att jag har inte känt ångest eller någon mentala problem liksom, med hälsan. Så här, jag vet att det är någonting som börjar bli allt vanligare och det dyker upp. Och jag vet inte om det är för att jag blev tillräckligt vuxen i huvudet innan allting med sociala medier kraschade in, att jag har förstått hur farligt det kan vara för ens mentala psyke. För att jag tror att mycket av dagens ångest kommer just från det. Men som tur är så, nej.
Okej. Vi ska faktiskt börja runda av. Mm-hmm. Men det gör man inte i min podd utan en rad med lite så här det behöver inte vara snabba, men det är verkligen fråga-svar.
Okej.
Okay.
Vadå, är det bara ja, nej? Eller?
Nej, utan det är verkligen så här, inte typ, det är ingen diskussion, utan det är verkligen bara så här, ratatatata.
Okay.
Men du får gärna utveckla liksom så här. Mm. Vilken är din största rädsla?
Uff, fan vad svårt. Det första jag fick upp i huvudet var en spindel.
Ja, fast.
Men det är inte spindlar, för jag är tvärtom, jag är inte rädd för spindlar. Min största rädsla vore kanske att inte känna äkta kärlek.
Ja. Mm. Vad är det jobbigaste du vet med dig själv?
Det jobbigaste jag... Oh shit, fan. Alltså, hur ska du... Du kan ju bara säga snabba frågor.
Nej, så är det är bara djupa... så att du ska säga typ det du tänker bara.
Jag har väldigt dåligt tålamod.
Okej. Okay. Mm. Vad är det godaste du vet att äta?
Kött.
Ja, du är en köttätare. Mm. Mm. Om du står i en bar, när det kommer till liksom alkohol, har du någon så här riktig favoritdrink, eller vad är det godaste du vet att beställa liksom?
Gin tonic.
Ja, det är rakt av. Ja. Jag swishar i 30 miljoner här och nu, och du får inte investera i någon skit nu, utan du ska gå ut och köpa krimskrams.
Okay.
Vad är det första du köper?
En riktigt fet garderob.
Ja, nice.
Men 30 miljoner, det räcker ju mycket längre än en, bara en garderob.
Ja. Ja, ja, det hade ju varit trevligt liksom. Vilket ämne hatar du att prata om? Finns det något du bara, åh nej.
Politik.
Ja, jag är med i det där.
Ja.
Du dör, du flyger upp till himlen. Där står Gud och har redan gett ditt, typ mamma ett vippord. Och vad är det första han säger till Smile när han slår upp portarna?
Det här är party.
Exakt.
Ja, ingen aning faktiskt. Välkommen.
Ja. Ja. Ja.
Välkommen.
Mm. Vad är det första du gör när du kliver upp på morgonen?
Det första jag gör nu när jag kliver upp på morgonen, tar en dusch.
Mm. Okay. Vad lägger du mest pengar på?
Men, jo, jag måste tänka mat.
Ja. Och när du har gått på events eller liksom är inne i den svängen och typ även så här poddar och med allt, vem har du någon favorit typ influencer? Eller någon som du bara såhär, så fort du ser syn på personen så bara, yes, du är här.
Oj, jag är så dålig på... jag tycker Paolo Roberto är cool.
Ja.
I och med att han håller på med träning och liksom...
Har ni träffats?
Och motivation. Ja.
Ja, kul. Jag kan tänka mig att ni har en del liksom att surra om.
Ja, så bra känner jag inte han, men ja, alltså det måste ju vara någon som håller på med något jag tycker ändå är så här intressant på något sätt.
Gud, han måste gästa din podd, Smile.
Det hade varit coolt, eller hur?
Absolut, nej, men det surret hade jag faktiskt väldigt gärna velat lyssna på. Wow. Och den sista frågan. Vad är det absolut bästa med att vara du? Vad är det bästa du vet med dig själv?
Att det alltid... jag vet inte hur jag ska förklara det här. Att det känns som att jag är med i en riktigt bra film.
Det är typ det bästa svaret jag har hört. Alltså, nej, men på riktigt.
Det... Jag vet inte hur jag ska förklara
det.
Ja,
men jag förstår, vet du, jag förstår i varenda liten minikubik vad du menar.
Ja, det känns som att jag är huvudrollen i en riktigt fet film och den kommer aldrig ta slut förrän jag liksom, ja.
Nej men alltså jag började typ slämma mig själv. Jag blev så här, jag bara öppnar munnen och gapar. Fantastiskt.
Ja men fan vad skönt att du ändå förstod mig lite, för att jag tror säkert att många sitter som ett frågetecken. Vad menar du?
Nej men låt det marinera lite om ni inte fattar, för att ja. Mm. Men ja.
Vi bara,
nej men smile, fantastiskt surr. Det har varit jättekul.
Kul att få gästa din podd, verkligen. Det känns som vi har snackat skitlänge.
Vi har det. Jag kan säga sen hur länge. Men min podd brukar vara ganska lång. Okay. Men nu får du avsluta också med att säga, vart hittar man dig nu?
Yes, man hittar mig på Instagram, smilenow heter jag där. Shit, jag finns lite överallt. Men min hemsida www.trainwithsmile.com och sen finns jag även på YouTube, heter också Smile Now där. Sen som du nämnde så har jag ju en egen podd, den heter Smile, så att allting är ju med smiley. Så
ja men det är om bara, jättebra.
Om man söker Smile på Spotify eller I Like Radio eller om iTunes så kommer man till podden också.
Och om ni vill lyssna på avsnittet där jag gästar så vet jag inte riktigt när det kommer ut, men efter sommaren i alla fall.
Exakt, det kommer ut i början på augusti.
Och jag började gråta efter 10 minuter.
Riktigt, riktigt grymt avsnitt. Där vi faktiskt gick in på en del djupa ämnen som jag tror att många, många unga människor idag, eller människor överlag, uppskattar nu att höra.
Nej, men till alla mina lyssnare. Alltså guys, ni måste lyssna på det avsnittet för att vi, alltså... Jag vill att ni ska höra det. Och jag vill gärna att ni skriver till mig och Smile efteråt om ni vill. Och typ prata lite om vad ni tog till er av. Vad, om det var något speciellt som var extra bra. Eller liknande. Men in och prenumerera på Smiles podd. Och in och kolla hans kanaler. Och är ni sugna på att komma igång med träningen, tveka inte på att liksom sign up.
Nej, gör det.
Och till dig, ha det bra. Och fan, lycka till med allt.
Tack detsamma. Tack detsamma. Ha det bäst.
Hej då.
Hej.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.